Lennart frågade mig innan om jag skulle tala om fastan, och det ska jag inte göra, i alla fall inte direkt. Men vi befinner oss i den period som heter karneval. Karneval tänker ju vi nu kanske på Brasilien och danser och så. Men dagarna före askonstan, alltså de sista 3-8 dagarna före fastan, kommer kallas inom katolska kyrkan för karneval. Gammalt italienskt ord som finns på tyska. Och karne och val, det betyder avstå kött. Karneval, avstå kött. Och jag har en del muslimska vänner och tycker att de är lite extrema med ramadan kanske. Men jag har också en liten så här flik i mig som blir lite avundsjuk, att de faktiskt, även om de är ganska liberala och inte så liksom aktiva troende annars, men att de ändå har den här, ja, tar tron på allvar på något sätt. Det är ganska tufft tycker jag. Att jag har ju haft snickare som då när ramadan inföll mitt i sommaren då, som ja, de fick dricka och äta då mellan 4 minuter över 11 på kvällen till någonstans vid 2:15 på natten. Och sen efter det så var det inte så mycket som ett tuggummi, inte ett glas vatten, ingenting. Och så jobbade de hela dagen som snickare. Vi kommer ihåg, vi bytte balkonger på ett stort hyreshus och hade höga skyliftar och grejer. Jag sa att det här går ju inte, det är ju livsfarligt. Men de... Ja, det finns någonting vansinnigt och nästan provocerande dumt över det. Men det finns också någonting som är, ja, att våga ta lite beslut i livet, att våga avstå och offra någonting. Jag tänker att vi lever såna liv där vi, ja, blir vi lite sugna när vi är ute och kör bil, så kan vi bara svänga in på en mack och köpa oss en glass eller ett äpple eller vad vi vill. Och det är så lite i våra liv som liksom, ja, tvingar oss att avstå eller att ta de där besluten. Det finns naturligtvis. Det kan vara sjukdomar och det kan vara annat också. Men jag tänker att det egentligen är en ganska viktig övning i livet att låta hjärnan bestämma över kroppen ibland och säga nej, nu har jag bestämt så här. Karneval, egentligen är ju inte den kristna fastan jättesvår. Det handlar ju inte om att leva på bara vatten i 40 dagar, utan det är ju just avstå kött och mjölk och mejeriprodukter brukar ju ingå då, ägg och så här. Det är ju därför vi samlar på så mycket ägg sen fram till påsk, att vi inte äter sånt. Nog om fastan. Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet, det 12:e kapitlet, och från vers 20 och ända till 33. Johannes evangelium kapitel 12, vers 20 och framåt. Och jag läser i Bibel 2000 idag. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns det några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också mina tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där hörde detta och sa att det var åskan. Några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: det är inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Kärlekens väg är temat för den här söndagen. Kärlekens väg. Och så har vi sett på melodifestivaler i flera veckor, och då tänker vi kärlekens väg, det måste vara lite rosa fluff och lite hjärtan och ballonger, och det känns ju som kärlekens väg. Och så kommer Jesus och talar om hur hans hjärta är tungt, hur han kanske borde be Herren Gud att låta honom slippa undan. Kärlekens väg för Jesus i Bibeln och för oss alla är någonting annat än rosa fluff och puff. Men vi börjar med att det kommer två greker. Det är tydligen greker som har blivit judar, för de är ju i Jerusalem för att tillbe, står det. De är på väg upp till högtiden för att tillbe. Och så stöter de på eller söker upp Filippos, och så säger de till honom: vi vill se Jesus. Och i all sin enkelhet så är det en fantastisk bön. Jag vill se Jesus. Därför att den kristna tron kan möjligen komma till genom teori och inlärande av doktriner. Men det är i sitt centrum, i sitt väsen, en tro som ska upplevas och kännas. Smaka och se att Gud är god. Inte läs böcker och lär dig att Gud är god. Men jag förstår att det går tillsammans, och vi gör både och vi läser och vi studerar och vi går på bibelskolor. Men det är på något sätt upplevelsen, smaken, synen. Att som lärjungarna efter uppståndelsen få sticka handen i såret, få känna själv. Ja, det är på riktigt. Min klassföreståndare, lärare på Örebro missionsskola, han pratade alltid om kristendomen som kött och blod. Det ska bli konkret och verkligt. De här grekerna, de har den önskan. Vi vill se Jesus. Och sen spelar de ut sin roll. Sen finns de inte med i hela berättelsen. Det bara inleds med att det kommer två greker och vill se Jesus. Och så går lärjungarna och säger det till Jesus. Och så kan man känna att de där verserna kunde de ju lika gärna hoppat över, för det var ingenting om det som Jesus svarar om sen. Utan han börjar svara om att nu har min tidsstund kommit, och nu ska han liksom börja prata om hur han ska dö. Ja, men jag tror att det finns en signal här. På bröllopet i Kanan, Jesu första under, när han gör vatten till vin, då är det hans mamma som säger till honom: hörru du, vinet är slut. Ska inte du rädda stunden? Jesus har blivit i 30-årsåldern, kanske 28, kanske 30. Men ganska gammalt för att vara, ja, ni vet hur ungdomar är. Han borde ju ha varit igång vid det här laget. Maria har ju fått profetiska tilltal och ord att Jesus ska bli någonting mycket speciellt. Han ska ju bli världens frälsare. Kanske känner Maria att här har du något lagom att börja med. Kan inte du lösa vinproblemet så vi liksom kommer igång här? Och Jesus svarar ganska bryskt: tig kvinna, min stund har ännu inte kommit. Nu har Jesus stund kommit. Är det för att evangelium nu börjar läcka ut utanför judarna. Nu börjar hedningarna också efterfråga Jesus. Det är hans uppdrag, men han har tidigare sagt vid ett par tillfällen när lärjungarna och Jesus har gått i gränstrakterna och till och med över gränsen till Samarien, har han sagt: det här är inte mitt uppdrag. Han vill inte riktigt börja ta i världen än, utan han är fortfarande sänd till Israels folk. Nu kommer två greker och bara frågar enkelt om de kan få se honom. Och för Jesus blir det som en signal på något sätt. Nu är stunden kommen. Nu är min stund här. Jesus svarar då istället med att gå in på det här mycket, mycket kända vetekornets lag. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Att släppa taget, att begrava för att få nytt liv. Vi gör det i dopet. Vi begraver vårt gamla liv och uppstår till ett nytt liv. Vi tar det som ett beslut och som ett steg i livet. I hungersnöd kan man naturligtvis tänka att det är bra att spara de där vetekornen. De är ju ändå näring, de är ändå någonting att baka bröd på. Men i det långa perspektivet så vet vi alla att det är bättre att återinvestera dem. Vetekornets plats är inte i en torr kruka på hylla i skafferiet, utan vetekornets plats är tillbaka i jorden. För då kommer det nytt och mer. Och den som vill planera för framtiden och planera för ett liv framåt sett behöver följa med i det här kretsloppet. Våra barn växer upp och blir äldre tonåringar och yngre 20-årsåldern. Och som föräldrar måste vi släppa taget. Låta dem gå. Låta dem finna sin plats i livet, och på så sätt går livet vidare. De kanske träffar en partner och det blir nya barn och alltihopa. Det är ren förökning. Men det är också en princip. Så länge jag håller mina barn hemma och beskyddar dem från allt annat och säger nej, 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 ni är tryggast här och jag kan försörja er och så. Ja, då går liksom inte livet vidare. Då blir det inget nytt. Och det är precis så med det här vetekornet med. Ett vetekorn. Ja, men om du tänker att du skulle gå genom livet och bara spara på enstaka vetekorn, ja, då kommer du aldrig bygga på ett liv. Men ett enda vetekorn, rätt investerat, om ni nu förstår finansiella termer så, men kan växa till och skapa på lång sikt att, ja, liv och framgång och välgång och alltihopa. I våra egna liv, och jag är helt säker också i församlingens liv, så finns det alltid saker som vi måste släppa. Våga släppa. Våga begrava dem. Våga ta avsked från det. Och på något sätt tro att i det här döda verksamheten, eller i det här döda området i mitt liv, ni vet, ett torrt sädeskorn, i där finns ändå hela DNA, hela liksom strukturen för att kunna bli någonting nytt, större, levande, färskare, friskare. Ibland tänker jag att vi kanske behöver utsätta vår verksamhet i församlingen, vad vi gör i församlingen, men också i våra egna liv för vetekornets prövning och test. Håller jag fast så mycket vid det här som jag är van med? Eller vågar jag släppa taget för att om några månader få se ny skörd och ny växt? Så länge jag använder ordet släppa taget så är det okej. Eller hur? Men sen säger Jesus: hata sitt liv. Eftersom jag nu fick en tillfällig minneslucka så tar vi det från texten så jag inte säger fel. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Ja, till att börja med tror jag absolut att vi ska lägga bort alla tankar på självmord eller sådana saker. Det är inte det Jesus talar om, att hata sitt liv. Jag tror egentligen inte att det handlar om att hata att leva. Utan jag tror att det har just med det här med det världsliga att göra. Den som här i världen hatar sitt liv. För det är ju någonstans det vi gör i dopet. Vi lägger bort vårt världsliga liv och går in i vårt andliga liv. Även om vi fortfarande lever i världen. Men det är ju den liksom bytet som ska till. Vi lägger av oss det gamla och iklär oss det nya. Och det är klart att om jag är för fäst vid, om jag älskar mitt gamla liv för mycket, så kommer det inte att fungera. Utan jag kommer hela tiden snegla tillbaka och tänka, åh, tänk vad roligt jag hade där innan jag la bort det där. Men hata är ett starkt ord. Och Jesus använde ju det vid något annat tillfälle också, om att hata sin far och sin mor och sådär. Jag tror att vitsen är att kunna hata det världsliga livet för att fokusera helt på det eviga livet. Det är för denna stunden jag har kommit, säger Jesus sen. Det innebär att han har ett uppdrag och en uppgift. Ett mål och en mening, som det finns någon känd bok skriven som vi använder i kyrkan. Mål och mening. Det innebär att vi nu ska börja prata om såna här torrt, tråkigt gamla ord som trofasthet, rakryggat ansvar, att ha ryggrad, moral, principfasthet, att tänka i termer av rättvisa. De där orden är ju nästan helt utdöda, och använder vi dem så använder vi dem i alla fall inte i ordens rätta bemärkelse. Men jag tror att de för den kristna kyrkan och för dig och mig som kristna är oerhört viktiga. Om målet är att bygga en bättre framtid, då är inte de snabba lösningarna de bästa. Men om målet är, eller utan, alltså om vi tänker framtid, så. Om målet är att baka en god sockerkaka idag, ja, då kan jag ta den där burken med vetekorn på hyllan och göra det. Men om målet är att hela världen ska få äta sockerkaka, ja, då är det dags att ta burken och börja plantera. Förstår ni vad jag är ute efter? Jesus säger, min stund har kommit. Och den stunden är en jobbig stund. Det är en vecka i hans liv nu när han ska få utse eller utstå spott och spe, hån och förnedran, fysisk smärta i form av piskning och tortyr, och till slut en hemskt smärtsam död. Och han kommer i hela världens ögon, i alla fall alla de som finns i närheten och kan se det, se ut som den största förloraren i slutet på den här veckan. Och han säger på allvar, ska jag be Herren Gud, att senare i Getsemane använder han orden, låta den här bägaren gå mig förbi. Och här säger han bara att liksom finna en annan väg, att ta en annan väg. Nej, det är för det här jag har kommit. Judarna tänker livet som en väg. Det kanske vi också gör ibland. Vi går vägen fram, vi går livet fram. Judarna har ett lite tydligare sätt, för att man tänker så här, jag väljer en väg och sen går jag den vägen. Och det är därför som de första kristna kallas för de som följer den vägen. Det blev en annan väg. Så de som går på den vägen, det är de kristna. Och vi går på en annan väg, tänkte judarna. Och så kunde det vara så. Sen vet jag att det var inte så att man bara accepterade olika vägar. Men det är ett sätt att tänka. Jag väljer min väg i livet. Och då ligger det i det här sättet att resonera och tänka att om jag har valt min väg, då är det inte liksom så att gå några kilometer och sen säga nej, men du, nu blev det uppförsbacke, jag går tillbaka och tar en annan väg. Det kan man kanske göra några gånger, men förstår ni, har man börjat gå på en väg och gått på den i 10 års tid, så är det inte bara att byta väg hur som helst. Man kan lite grann flytta sig på vägen, men man kan inte börja liksom att gena hur som helst. Våra beslut får konsekvenser. Och det är så lätt att tänka att livet går ut på att runda alla problem och försöka komma undan och komma fram den lättaste vägen. Men Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och då blir det som att, nej, jag har börjat gå den här vägen. Jag följer Jesus. Jesusvägen är min väg. Och ibland går det upp för, ibland går det ner för, ibland går det till höger och till vänster. Ibland tycker vi det är alldeles onödigt, kringelikrokigt. Men vi har valt väg och vi fortsätter gå på den vägen. Och ni vet, bakom backkrön, det räcker med några små backkrön, så har vi ingen aning om vad som finns bortanför. Men jag litar på att det här är Jesusvägen och den kommer att leda till livet. Och så har vi ju kända talesätt som att gräset är grönare på andra sidan och sådär. Och det är ju ofta så. Sådana perspektiv har vi i livet ibland. När man sneglar och tittar. Tänk, jag skulle valt den där motorvägen med 3 filer där borta. Där hade jag kunnat glida fram genom livet. Vad fint det hade varit. Ja. Men slutdestinationen. Vart leder den vägen? Ja, det är det som är grejen. Att välja den smala vägen eller den breda vägen. Ja, det är egentligen inte relevant, men Jesus säger att den väg som leder till livet, det är den smala vägen. Så vi väljer vår väg i livet och sen får vi ta de hinder, backar, kurvor, krökar, skador i vägen, vad som än händer, som finns på den vägen. Och livet går liksom inte ut på att undvika problem utan att besegra problemen. Komma vidare. Och någonstans är det det Jesus vet. Han vet att den här veckan kommer bli jättetuff. Men han vet att i slutet på den här veckan så är det hans uppgift i livet. Det är därför han har kommit. Att han ska möta den onde själv och besegra honom. Och ta nycklarna till dödsriket ifrån djävulen själv. Inte för att vinna en seger för sin egen skull, utan för dig och mig. För att sätta oss fria. För att förlåta våra synder. Jag tror att vi måste lära oss att acceptera hela paketet. Det är inte så att vi kan välja de godaste bitarna och plocka lite här och lite där. Utan har vi valt väg och följer Jesus på den vägen, ja, då får vi också ta den vägen som den är. Kämpa oss fram. En fot framför den andra. Steg för steg vidare. Och så vidare. Jag tror att det här med frestelser av typen gräset är grönare på andra sidan, det är djävulens främsta. Ni vet så där. Titta här. Ska du gå på den där jobbiga vägen? Om du bara tar några steg av den här vägen så finns det ju äng här och gräsmark och jag vet inte vad jag ska hitta på. Men ni förstår liksom, här kan du gena lite. Här finns en enklare väg. Men vi är folket som tillhör vägen. Och när världens politiska ledare börjar prata om att det är väl bättre att lägga undan rätt och fel. Vi måste väl inte hålla på och liksom tjafsa om vems fel saker och ting är, utan det är bättre att make a deal och gå vidare. Liksom. Minimera förlusterna. då tror jag att det är såna där frestelser som låter sköna vid första tanken. Ja, jo, vi släpper det här nu. Nu blir jag lite politisk då, men låt Putin få det där då, som han har tagit. Alltså, ska vi verkligen hålla på så här? Men då är det någonting i oss som ändå gnager och protesterar därför att vi vill se längre än bara precis nu. Och det är som att liksom ta en annan väg. Som att börja gå andra vägar och som att inte riktigt lita på att den rätta vägen ändå kommer att leda fram. Det är klart att för Ukraina just nu så är Putin och Ryssland ett jättestort hinder. Och det är klart att det är lätt att försöka runda det hindret. Men om presidenter i USA har som högsta mål att få fredspriset genom en snabb lösning, ja, då kanske det inte är den bästa lösningen. Jag säger inte att... Alltså, det är svårt att jämföra det kristna livet med någon sorts politik och så här. Men alltså, jag blir störd av att våra största ledare nu då, att vi har liksom släppt det här. De behöver inte ha några principer. De behöver inte ha någon känsla för rättfärdighet, rätt och fel, sanning och lögn. Alltså de här gamla trofasta principerna som har styrt våra liv i tusen och tusen år. Och så blir det som att nej, men kom igen, vi gör en snabb deal, vi fixar lite där och vi gör lite så. Vi kan kalla varandra för vad som helst. Det är ändå liksom resultatet som räknas. Jag tror inte på det i längden. Jag tror att man kan uppnå snabba segrar och få njuta en kort tid av ett gott liv här. Men om vi tänker en framtid, om vi tänker evangelium till hela världen, om vi tänker rädda människor för evigheten, ja, då handlar det om att göra jobbet, att gå vägen, vart den än för oss. Om den så för oss rakt emot djävulen själv som för Jesus. Vi kan bli rädda, precis som Jesus. Ångest, säga, ska jag be att få slippa? Nej, det är för den här stunden jag har kommit. Och så lita på att han håller allt i sin hand. Då hörs åskan. Då mullrar det till i skyn. När Jesus har sagt det. Några tänker att det kanske är en ängel som talar. Men Bibelns författare Johannes säger nej, det var Guds röst. Några få gånger i Bibeln, några mycket få gånger i Bibeln, så talar Gud Fadern med en röst som liksom bryter igenom skyarna så att vi vanliga människor hör det. Och det är så ovanligt så Israels folk, de som är närvarande, de tänker det måste vara åska. Men rösten säger någonting mycket enkelt. Jag har förhärligat dig, mitt namn, och jag ska förhärliga dig igen. Och Jesus säger, det är inte för min skull som ni hör rösten, som rösten kom, utan det är för er skull. Och så går han vidare. Ja, det skedde när Jesus döptes, eller hur? När Jesus döptes, då hördes också rösten. Och så säger Jesus, nu faller domen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och då är det inte läge för vapenvila eller någonting sånt. Jag säger inte att vi ska söka strid. Men jag säger inte heller att vi alltid ska undvika strid. Vi kanske inte ska slåss på det sättet med bomber och andra saker. Men ibland måste vi liksom ta oss an det som står framför oss. Och bara gå framåt på den väg som Herren har sagt och visat oss. Och lita på att han leder oss rätt. Jesus slogs inte heller med sådana fysiska vapen, med svärd eller med någonting annat. Utan han slogs genom att utföra sin uppgift. Att vara den han var sänd att vara och gå framåt. Och möta djävulen själv i slutet. Till seger för våra liv och för vår frälsning. Och så avslutas verserna här som jag läste. När jag upphöjs, säger Jesus, från denna jorden, alltså när jag återvänder till himlen, Kristi himmelfärd, då ska jag dra alla till mig. Grekerna från första versen, de där som bara var med i första versen och som sen försvann i hela den här predikan och berättelsen, de får vara med. Judarna som står runt omkring och faktiskt hör Jesu liknelse om vetekornet och allt det här. Och lärjungarna. Folk från hela världen. Hans mission, hans uppdrag är så mycket större än bara de här dammiga vägarna runt omkring Jerusalem. Då ska jag dra alla till mig. Alla kommer lyssna på hans ord. Alla kommer vara där. Stunden har kommit. Alla folk i hela världen ska samlas till honom. Amen.